Hej och välkommen till Pinyin Forever. Det här är Chao.
Det här är Jenny.
Det här är Fanny.
Och idag är vi en person till.
Yay!
Äntligen.
Next generation growing.
Äntligen har jag gått från en jättestor person till två personer.
Det skulle kunna vara att du var siamesisk tvilling som opererades.
Typ så. Men vi har fått vårt tredje barn och det är ju en sån befrielse för mig som har lite klaustrofobi med det här med att man är liksom fastklistrad på en annan organism så länge.
Och för att vara en person med klaustrofobi har du genomgått det ganska många gånger.
Ja, men belöningen är ändå ganska stor sen. Den här fjärde trimestern är ju lite klaustrofobisk också, för de sitter ju, hon är med här nu också. Men det är ändå så att man kan lägga ifrån henne ibland.
Hon är här underbar.
So cute. Hon kom ju väldigt fort natten efter hon var beräknad klockan 12, så fick jag lite känningar och sen så hann vi in till BB i 11 minuter innan hon var ute. Så att tips till alla som föder barn mer än en gång, att andra och tredje gången kan det gå väldigt, väldigt fort. Åk in tidigt.
Det var typ den sjukaste storyn som jag läste när du skrev att oj, det här tog typ 11 minuter.
Nej, det tog längre tid. Alltså, det började vid 12 och sen vid 1 så väckte jag och Mats och sa, det gör ändå lite ont nu. Vi väntar en halvtimme innan vi ringer dina föräldrar, för det är lite jobbigt att ringa in dem mitt i natten på falskt alarm. Det var jävligt dumt. Vi skulle ringt in dem direkt. För sen så en timme senare när de... För när vi ringde dem så var jag också såhär, ja men kom in, det är inte så bråttom, men det är bra om ni kommer nu. Och det tar ju dem en 40 minuter, 25 minuter att köra, men de var ju tvungna att vakna och packa, du vet. De var inte inne förrän efter en timme, men då var det ju jävligt bråttom å andra sidan.
Alltså hur lång måste inte den timmen känns?
Ja, men jag sa ungefär såhär, var är de nu? Var är de nu? Mats bara, ja nu är de Skärholmen. Nu är de Kungens Kurva.
Alltså,
nu är det Liljeholmen. Men vi satt redo i en taxi, så vi såg bara deras bil på uppfarten och sen bara brände vi in till SÖS.
Men alltså 11 minuter efter att ni kom fram, jag menar, alltså 11 minuter, det är typ, det finns liksom så här Netflix-intron som är längre, som är kortare. Nej, som är längre.
Som är kortare, som är längre. Vad är de nu? Det är så roligt, för jag hade också sagt till honom att jag vill verkligen ha mycket filmer och videos den här gången. Han är ju filmat kanske en gång. Men det är också, den filmen är liksom 2 minuter innan hon är helt ute. Vilket är ju då bara 5 minuter efter vi kom in ungefär. Det blir så få minuter att prata om. Men det är så roligt, för då står jag liksom i sängen och skriker ut en verk. Och så hör man att, för barnmorskorna är liksom helt obrydda. De pratar med mig som att det är ingenting. För de tycker inte det här är så dramatiskt. De bara, ah, okej, okay. Vill du fånga bebisen? Alltså för att de vet att den är ute om 2 minuter typ. Jag bara, nej! Och sen så säger Mats typ så här, jag kan fånga henne. Han är också ganska, han är liksom inte heller, han är inte heller trött. Liksom. Han har inte heller hållit på med det här så länge. Så då så... lägga ner telefonen och så ploppa huvudet ut och kroppen ut och ha så fånga en bebisen.
Åh herregud!
Och så bara att försöka visa mig, så kolla, nu är hon här! Och då har jag, det är ganska vanligt att man kan få det, att man får ett adrenalinpåslag så man skakar väldigt mycket. Men när jag återberättar, jag bara, jag skakar i 2 timmar efteråt. Mats bara, nej, du skakar i ungefär en kvart. Och sen var du normal igen, men det kändes som att jag skakade jättemycket. Det kändes som, både som att det gick jättefort och sen så känns det ju alltid som en evighet mellan att man är gravid tills att man inte är det. Och så håller man den här lilla knytet i handen och det känns helt konstigt att det är samma grej som var den här bulan på magen. Men det som hände var ju att hon kom ut, hon slog upp sina klotrunda ögon och tittade på mig. Och jag bara, ja, oh, great, en till blåögd klotrund. Mats kopia. Det leder oss ju in på vårt ämne idag. Det här med genetik. Aktuellt ämne, eftersom uppenbarligen så har ju alla 3 av våra barn fått samma eller väldigt lika genetik. För de är väldigt, väldigt lika som bebisar.
Ja, så otroligt lika, det kan jag intyga.
Så otroligt lika. Man tänker ändå att jag har ju jättemånga ägg och han har ju också ännu fler spermier. Men innehåller de då exakt samma blandning?
Nej, men...
Nej, men det är variation.
Det är ju en blandning mellan dig och Mats. Så om det finns många variationer så är det ju samma genetikuppslag, tänker jag.
Men man tänker att en av tre kanske kunde fått mina ögon.
Alltså jag tänker kanske att hans genetik är lite starkare än din.
Och grundat på ingenting alls då, eller? Men jag förstår också tanken att det känns som att dina ögon skulle bara 100% slagit igenom på något av barnen.
Så konstigt. Alltså,
nej, men
så
alltså jag konstigt. Tänker om två av barnen ser väldigt, väldigt lik ut sin pappa, då ser man ju ändå en viss trend där. Så att en tredje också ser ut som att det förvånas ju inte.
Nej, men fast han sålde in det här tredje barnet, för han är ju trean och han är ju väldigt lik sin mamma. Medan hans syskon är jättelik sin pappa.
Bra sätt att typ försöka sälja in, ska vara tredje barn, det kanske är lik dig.
Nej, det kommer definitivt vara lik dig, sa han. Men ja, hon är söt likväl. Men det gjorde att vi kom in på, det är en jätteintressant serie just nu som går på SVT som heter Din personlighet. Som leds av Anders Hansen, en läkare. Forskare. Och den handlar ju mycket om så här, vad det är som är ens genetik i ens personlighet. Vad som är miljö. Där tar de upp massa intressanta exempel där de bland annat tittar på enäggstvillingar som växte upp på olika platser. Och jämför deras personlighet när de är vuxna. Jag berättade ju om den här serien för er. Mm. Och det gjorde att vi gjorde det här personlighetstestet som de använde i programmet. Som heter Big Five eller The Ocean Test.
Det står för openness to experience, conscientiousness, extroversion, agreeableness och neuroticism.
Ska vi försöka översätta dem till svenska?
Det är väl öppenhet för nya erfarenheter. Sen så har vi conscientiousness, vilket var...
Ja, men det är samvetsgrannhet.
Ja, och sen så har vi agreeableness.
Det är typ vänlighet, trevlighet.
Medgörlighet.
Och hur extravert man är och hur neurotisk man är.
Just det. Jag tänkte att det var ju roligt för oss att göra det testet som vi har haft en del lika i miljö. Mm. Även om vi har sett en del olikheter just våra individuella familjer.
Mm.
Och sen har vi ju uppenbarligen då olika genetik. Tror jag vi inte ser det på något sätt.
I hope.
Or we don't know. Men vi fick ju också ganska intressanta resultat. Väldigt lika på vissa grejer och sen jätte olika på andra. Och nu tänkte vi att vi skulle gå igenom resultatet för att se om vår miljö har gjort att vi har fått mer lika personligheter. Eller om vårt arv har gjort att vi har stora skillnader i vissa av de här
egenskaperna.
Ja, men ska vi börja med... I testet så är det ju neuroticism som de testar först. Och där i de här fem olika stora kategorierna så finns det flera små mindre kategorier. Och inom neurotism så är det ju ängslighet, ilska, depression, självmedvetenhet, omåttlighet och sårbarhet.
Mm.
Vad tror ni vi har lika på?
Jag vet ju åtminstone vad som är utstickande och det har vi diskuterat mycket innan, speciellt i våra traumaavsnitt, och det är att jag har ju mycket mer ilska än er.
Ja, du menar relativt oss, men också att det är den faktorn hos dig som sticker ut mest.
Mm. Absolut, absolut.
Alltså jag känner generellt att vi inte har så mycket av det här någon av oss. Känner det, alltså att det är ju... Det är inga egenskaper som jag känner så här, ja, men det här sticker ut. Alltså kanske då ilskan hos dig, Fanny, men de andra grejerna.
Ja, alltså vi är ju relativt låga på alla. Men det som jag tycker är intressant, det är att vi är, alltså allihopa har fått samma score på sårbarhet. Och alla vi tre har fått exakt samma score där. Så jag undrar om det är mer miljö än arv. Att som i vår kinesiska uppväxt så hade vi kanske inte så mycket sårbarhet.
Nej.
Jag har, precis som ni, fått låga poäng rakt över. Och när jag bara liksom, när man ser de här egenskaperna på papper, så det finns någonting i mig som lablar de här som ganska fula egenskaper. Eller inte fula egenskaper, men typ att det visar på svaghet.
Ja, men otrovärda.
Ja, precis. Otrovärda och att det liksom... tyder på en viss svaghet om man besitter det här. Och det tror jag, och det tror jag vi har pratat om också, att det kanske kommer från den kinesiska kulturen. Mm, och, att, och sen har vi också pratat om att istället för att kanske stanna i de här känslorna, och kanske, vi vet ju inte ens hur man känner de här känslorna, har vi ju pratat om.
Så, jo, Fanny kan ilska jättebra.
Ja, Fanny kan ilska. Det kan vi komma tillbaka till, varför ilskan sticker ut för Fanny. Men då har vi ju också pratat om att vi omvandlar alla dessa egenskaper till liksom, att ta action och bli handlingskraftiga istället. Mm.
Ja, och jag tror det var en jättebra summering, Jenny. Att vi i vår kultur kanske inte riktigt har fått utrymme till att känna det här. Definitivt inte vokabulär inom familjen. Men att det nästan har blivit så att när vi pratar om att vi inte har ett lika brett känslorepertoar som alla andra, eller som normala människor har, så kanske de här känslorna eller de här egenskaperna har blivit så låga för att vi bara inte har det i vårt register.
Fast det är ju, testet är ju ändå, man får massa påståenden och frågor, så att det är ju inte att jag frågar er bara, känner ni er ängsliga? Och ni bara, jag vet inte riktigt vad det är, så nej, jag känner mig inte ängslig, utan testet borde ju ändå kanske kunna snappa upp om vi är ängsliga personer, även om vi inte riktigt vet liksom hur man skulle beskriva ängslighet.
Mm, ja, men jag förstår vad du menar, att det är ett test som beskriver massa olika sociala situationer som man ska svara hur man brukar agera. Man vet ju inte vilken typ av fråga som kommer, utan det är ju en blandning av alla de här fem stora grupperna och sen de här mindre inom varje fem grupp.
Exakt. Så att det handlar ju absolut om att vi kanske inte förstår så här, ängslig, hur känner man då? Det har vi pratat om, att vi kanske inte riktigt förstår. Mm. Men det här testet visar ju också på att
vi inte känner det.
Vi verkligen inte gör det. Även om vi inte vet vad det skulle vara.
Och har vi liksom önskemål, och jag hade kanske önskat att jag hade varit mer visat bättre på sårbarhet, att man skulle kunna vara, efter också ett år av terapi, så tänker man kanske att det hade varit någon typ av förbättring i den här delen.
Varför det? Varför är det åtråvärt?
Jag tänker att det känns som att så här, nu skrattar vi igen åt så här seriösa frågor. Alltså det, men jag tänker att det är liksom ett sätt att kunna be om hjälp. Att kunna fånga upp att man inte behöver göra allting själv. Att kunna visa sig svag.
Mm. Jag tänker också när man kanske har diskussioner med sin partner, för att jag sätter det här i relation till mig själv, jag fick ju 19 på ilska och 6 på sårbarhet. Så jag är typ 3 gånger så arg som jag är sårbar, vilket kanske inte är jättebra i bråk.
Det känns som att vi har rört vid det, och att det är lite er så här familjelingo. Alltså ilskan, att liksom den snabba ilskan, den lägger sig sen.
Ja, alltså det som min psykolog pikade lite på var ju att det kanske är ett sätt att man väldigt ung lär sig strategier för att ta sig fram i livet. Och då sa hon att ilskan kanske funkade bäst på min omgivning versus att vara ledsen. Att när man är ledsen så kanske jag känner mig ignorerad. Medan när jag var arg, då fick jag min vilja igenom. Så då har jag liksom adapterat den strategin. Självklart så tror jag också att det finns medfött mina drag. Men jag tror också att det kanske inte hjälpte att jag var i en miljö där jag fick snabbare resultat med ilska versus sårbarhet.
Och det roliga här är att jag och Jenny då har lågt crossover allt. Så när vi bråkar så är vi bara helt...
Vi är helt likgiltiga.
Nej, men det är ju typ det. Jag tänker mig, jag ser det i både dig och mig.
Ja, där känner jag mig väldigt lik dig. Jag kan se att vi skulle reagera ganska likadant. Typ.
Vi bara stänger av helt.
Okej, har du en annan dag då?
nej, jag tror att ni istället för att vara neurotiska, att ni tar till er alltså det här med conscientiousness, liksom problemlösningen, drivenhet, disciplinet, att ni går direkt in på liksom de här
bra, du får säga bra nu.
Ja, men alltså de här bra kvaliteterna enligt oss, för att vi ser ju neurotism som svag, men vi ser ju de andra kvaliteterna som bra. Så där har vi ju alla scorat alltså relativt högt.
Vänta, innan vi går vidare bara med ilskan. Men är av alla de här, det blir 6 stycken underkategorier till neuroticismen som egenskap. Men är inte ilskan den mest kinesiska utav det?
Jo, jag skulle också säga att den var minst kopplad till något som är dåligt. Alltså för ilska känns ändå handlingskraftigt om man så tänker rent kinesiskt.
Så vad det här säger är ju bara, ja ah, Fanny, du är den mest kinesiska.
Yep, I can own that.
Okej, okay, let's move on till nästa.
Nästa som går igenom är extroversion. Extrovertism kanske man säger. Motsatsen till introvertism. Och där är det också 6-7 mindre delar som kan översättas till vänskaplighet eller vänlighet, sällskaplig, självsäkerhet, aktivitetsnivå, spänningssökande och munterhet eller cheerfulness. Som är
munterhet. Men alltså, där det här är det sjuka. På självsäkerhet. Eller assertiv tycker jag inte är riktigt självsäker. Det är när man är liksom, att man är...
Ta kommandot typ.
Ja, men exakt. Kommandohet.
Kommandohet.
Nu vet vad jag menar. Ja. Men på det och på munterhet, där har ju jag och Xiao skårat exakt lika mycket, vilket är 20, och Jenny har också skårat alltså 17 på båda, så att det är, man kan bara copy-pasta båda två, det är exakt likadana.
Alltså på den här var vi ganska lika, eller hur? Det var inte någonting som stack ut så mycket i våra resultat här, utan vi är alla ganska öppna och glada och pratar mycket och tycker om att ta för oss.
Alltså det enda som sticker ut lite, det är ju på Gregarious.
Det är liksom hur man trivs i sällskap med andra.
Ja, att där ligger ju Jenny mycket lägre än oss.
Alltså den här tycker jag är svår för mig att tolka. För att jag funderar lite, den är lite dubbeltydig. Det är typ att den visar att jag gillar att skaffa nya vänner. Och jag tycker om fylla dagar med aktiviteter. Men jag är inte jättemycket för att söka upp spänning. Och jag får inte energi av att vara med andra.
Så är du liksom... Är men du det, en låtsas extrovert?
Nej, men det är jag verkligen. Så det summerar min personlighet ganska bra. Eller det som jag alltid har tänkt är min personlighet. Att jag är en...
Låtsas extrovert var ju lite speciellt.
Nej, men alltså, men det känns som att hon är closeted extrovert.
Introvert,
exakt.
Nej, men det här tror jag nog är väldigt mycket min personlighet. Och inte så mycket, jag kan inte se något kinesiskt arv i det här.
Men tror ni inte att vi har fått mycket, för det här är ju också så här grejer inom kinesisk kultur som är ganska positivt, att man ska vara ganska framåt och prata och ta för sig, lite så som amerikaner och sådär. Alltså,
men det är väl det i alla kulturer, eller?
Inte i Sverige är det inte så mycket, alltså då är det inte lika mycket att man behöver vara så liksom framåt, tänker jag.
Fast om du tänker på typ populära personer så har de ju alltid de här kvaliteterna.
Och jag tycker också att det är de här egenskaperna som uppmuntras på jobbplatser, på arbetsplatser och så. Man vill hellre ha en utåtriktad än en
inåtriktad. Beror på vilken position i för sig.
Absolut.
Ja. Men håller med.
Men här kan man ju säga att då, generellt över hela den här kategorin så ligger jag och Fanny ganska likt, och du ligger också ganska högt igen, men lite lägre än oss.
Jag är inte lika prone till att liksom hänga med honom.
Det här är ju inte bara att hänga.
Jo, jag och Fanny står alltid och knackar på Jennys dörr. Vill du leka lite till? Hon bara, nej, låt mig vara. Jag vill bara hänga.
Alltså det där beskriver vår barndom lite. Ja. Jenny försöker typ bli av med mig och jag bara, nej, leka lite till.
Fannys fråga har alltid varit, vad ska vi göra nu? Och i min värld har alltid varit, men vadå, vi har ju precis varit.
Jag har redan gjort färdigt.
Alltså, en tills idag.
Det är så roligt. Ja, men ska vi gå över på nästa då? För den här var ju ändå ganska, var inte så stora skillnader. Nästa kategori är öppenhet. Och det här var en kategori de gick igenom i det här tv-programmet ganska mycket också. Som en ganska positiv grej. Men han sa också typ så här: öppenhet, man kan visa att folk som har hög öppenhet är både, de är både så här mer öppna till olika socioekonomiska grupper, alltså olika nationaliteter. Så, jättepositiv grej. Men de är också oftare otrogna för att de liksom inte, alltså för att de är liksom öppna till nya, alltså ja, de är öppna för nya
upplevelser.
Ja, precis.
Till mina nya partners, men okej.
Okay. Ja, erfarenheter helt enkelt. På den här så är det också sex grejer och då är det fantasi, konstnärliga intressen eller kreativa intressen kanske. Och sen känslighet eller nära till känslor. Alltså typ
precis hur nära man är till sina känslor.
Ja, och sen är det äventyrlighet, intellekt, den är lite konstig, och sen även liberalism, hur liberal man är. Och här har vi scorat lite olika.
Det har vi.
Det kanske är den kategorin vi har scorat mest olika.
Ja, kan jag bara säga att jag ändå är alltså en rätt stolt över oss. För vi inte har scorat typ noll på det här med känslighet eller nära till känslor. För det kan man ju tro efter våra traumaavsnitt.
Men,
fast, du och jag, Fanny, ligger ju lågt.
Nej, fast men, inte. Alltså, vi hade väl inte kunnat ens spela in traumaavsnitten om vi inte hade haft nära till våra känslor. För då hade vi inte haft någon självinsikt.
Och så ska jag bara säga att maxpoäng är 20 och jag fan ligger på 11, så det, inte, det ligger inte högt. Det är liksom...
Men det är ändå inte alltså, botten. Så.
Nej, det är sant.
Det här är verkligen glaset halvfullt eller glaset halvtomt.
Ja, ja, det är sant. Mm. Mm.
Här tycker jag ändå att vi är lite, inte biased, men om man tänker på typ vilka, genetik och arv, vilka är vi barn till? Jo, det är personer som har sökt, som har liksom ganska hög äventyrslystenhet och har sökt sig till en helt ny värld och liksom nya utmaningar.
Absolut.
Och som har varit väldigt smarta. Nej men, vadå? Våra föräldrar var ju super, det här har vi diskuterat, de var ju supersmarta tjejerna för att kunna ta sig ur i Sverige. Så det är inte som att, you know, it's the average Joe. Så att,
fast Jenny sa ju det här alltså, i relation till att vi pratar om öppenhet.
Ja, nej men det är det jag säger, att vi har ju skårat ganska högt både på äventyrlighet men också på intellekt.
Ja, jag fattar inte riktigt det här intellekt.
Nej, jag fattar inte heller intellekt-grejen.
Vad är det man har skårat på? Det var inte så här några några intelligensfrågor direkt.
Men det kanske att man tycker om att lära sig och att man ändå vill ha intellektuella konversationer, att man sätter mycket fokus på det.
Ja, nej, kanske. Alltså så som jag har uppfattat det så är liksom, för det är ju samma kategori. Den här faller ju under liksom, vad heter den, öppenhetskategorin. Mm. Mycket så här, de här frågorna som handlar om så här, hur är likely är det att du diskuterar abstrakta idéer? Tar du till dig typ svåra filosofiska tankar etc. Jag tror att det var de här frågorna.
Just det.
Alltså typ så här, hur liksom utmanar du ditt sinne? Jag har ju då scorat, det står literally neutral på mitt intellekt. Men jag vet inte om ni håller med, men mina resultat visar att jag är väldigt så här down to earth person och jag gillar liksom facts och att liksom real things snarare än liksom abstrakta idéer. Men jag uppskattar, men samtidigt så finns det en sida, nyans i det här som visar att jag uppskattar fina saker, alltså typ estetiska saker och intressen, och att jag är ändå hyfsat intakt med mina känslor. Och liksom hyfsat liberal. Så att det här tolkar jag ganska mycket som alltså, att jag är svensk-kines. Alltså typ att i linje med den kinesiska kulturen så är jag väldigt så här pragmatisk. Så här, okay, vilka yrken håller jag mig, vilka yrken söker jag mig till? Jo, jag söker mig till typ de som liksom utbildning, som ger en stabil inkomst, etc. etc. Men att har bott i Sverige ger mig ändå liksom det här lagret av att så här, uppskatta fina saker och typ liberalismen etc.
Men tror du inte att det här är en intressant fråga också. Om du inte hade varit uppfostrad i en kinesisk familj, tror du att den här sidan av dig hade fått blomma ut mer, eftersom du ändå liksom ligger relativt högt jämfört med, tänker jag, hur man tänker sig att en klassiskt uppfostrad kinesisk person skulle ligga?
Det tror jag. Det tror jag, för jag har alltid haft mindsetet att göra det nödvändiga först. Alltså typ skaffa mig den utbildningen etc. etc. Sen skulle jag kunna utforska hobbies eller whatever. Liksom. Men jag har alltid haft den drivkraften. Att jag verkligen, mina liksom passioner har ju oftast handlat om lite mer konstnärliga intressen.
Den här tycker jag är ganska intressant, för den speglar ju dig väldigt bra, Xiao. För du är ju den som absolut har scorat högst på alla de här. Förutom då nära till känslor, där var Jenny högst. men på resten. Och det speglar dig som person, men också professionellt väldigt mycket.
Ja, precis. Men jag skulle också säga att det kanske är lite genetik för mig. Jag skulle nog säga att min pappa ligger ganska nära det här också, personlighetsmässigt. Sen att det är ganska svårt, alltså jag upplever nog att det är ganska svårt att vara en person som har högt på de här grejerna och passar väldigt bra in i en kinesisk mall. För det blir liksom som att man kuvas lite vissa grejer, för att man vill verkligen hålla det väldigt faktamässigt korrekt, och att det ska finnas ett svart eller vitt rätt svar och så.
Men om vi ska prata om som huvudkategori, så tycker jag att den här är ganska västerländsk. Alltså de här egenskaperna. Och vi har ju också skämtat om att Xiao, du är den mest svenska utav oss.
Yep.
Right?
För där du och jag, Jenny, vi scorar ju liksom, ja men vi scorar ju lite ovan och nedanför varandra på de här olika kategorierna. Men med de som jag har lägst, det är ju, eller relativt, det är ju artistic interest. För att jag typ inte bryr mig så himla mycket.
Ja, du kan bry dig om det har ett faktiskt värde, tänker jag. Du kan ju bry dig om konst, tänker jag, om du vet att det har ett så här, att det skulle öka i värde till exempel.
Ja, som investering, men inte för att jag tycker det är fint.
Nej,
ja,
precis. Det är att om du har ett faktiskt värde så skulle du kunna bry dig.
Ja, men exakt. Men där som ett exempel, alltså när vi flyttade in. Jag flyttade in de stora möblerna inom en vecka. Och sen så orkade jag inte dekorera, så att Julie fick komma och dekorera för mig. Alltså ett väldigt, väldigt praktiskt exempel. Så att jag har verkligen inget öga för detaljer. Men det är väldigt mycket mig som person. Och sen så har jag skårat neutralt på liberalism.
Men jag har skårat så otroligt lågt på fantasi. Jag vet det. Alltså jag har urkass fantasi.
Alltså, när ni var små, kommer inte ni ihåg att ni satt ner och typ så här. Jag fick tillsägelse i skolan att jag skulle sluta sitta och hitta på egna typ så här lekar.
Nej. Aldrig hänt.
Aldrig hänt, nej.
Nej, alltså, och det här tror jag är liksom genetik. För jag minns att jag och Allan tog med pappa på bio. Vi såg den här Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Harry Potter uppföljaren.
I Harry Potter i världen liksom. Och min pappas enda kommentar efter den här 3 timmar filmen var bara: men det här var ju inte så verklighetstroget.
Alltså, korrekt kommentar.
Ja, men kanske inte så fantasifullt.
Han uppskattar inte riktigt den här fantasy-genren, så att säga.
Ja, men där är ni ju... Där, för alla är vi väl Harry Potter-heads ändå. Alltså, i den här världen.
Ja, men jag skulle aldrig, aldrig, aldrig komma på det själv.
Men fast även i liksom Harry Potter-världen. Skulle inte jag heller. Ja. Vem var det ni relaterade alltså till? Alla vi relaterar till Hermione.
Hermione.
Ja, men det var inte för att hon var kvinna, utan det var för att hon var alltid så himla duktig.
Jo, lite för att hon var kvinna också, tänker jag.
Men det fanns ju också liksom Rons syster. Det fanns ju också det här kärleksintresset, asiatiska tjejen. Men för mig var det alltid Hermione för att det var så här missduktig.
Det var en bra fråga. Jag tror inte, nej, verkligen inte Hermione. För jag känner mig in... Men jag vet inte heller vilken annan person jag skulle identifiera mig med. Typ så här.
Beatrix!
Typ. Någon sån här lite busig person. Sirius typ. Sirius Black. Missförstådd.
Fred and George.
Ja.
Hade jag varit.
What a joke. Men okej, okay, så nästa är ju...
Det är något som heter agreeableness på engelska. Och vad var det vi kallade det på svenska? Medgörlighet. Och de sex kategorierna är ju tillit, moral.
Altruism.
Vad är det?
Det är altruism på svenska.
Okej, okay, jag vet inte vad det betyder.
Det betyder det typ att du sätter andra före dig, dina behov.
Mm-hmm. Samarbete, ödmjukhet och sympati.
Alltså här kan jag tycka det är väldigt intressant att Jenny har ju toppat på alla kategorierna. Och vi har relativt högt. Men det som vi har lägst på, alla tre, det är ju modesty.
Ödmjukhet.
Ödmjukhet!
Noll ödmjukhet. Vi bara, vi är bäst, vi vet det. And we know it.
Jag diskuterade det här med Ivar före inspelningen. Och han bara... Ja, men det är nog typiskt för er svensk-kineser.
Vänta, va?
Nej, okej, nu ska jag inte feltolka honom. Men han menade att han kunde se det här för att vi ändå, alltså vi har ju också skämtat om det i vår podd, att vi liksom har en ganska unik upplevelse och erfarenhet. Och det gör ju, och vi skämtar ju också hela tiden om att alla är väldigt högpresterande i vårt
liv. Fast det är ju sant.
Ja, men det gör ju också att vi undermedvetet anser att vi är jävligt bra. Alltså så att
men fast,
i det här testet så har det väl bara kommit fram då att vi sätter oss över andra.
Mm. Nej men fast, okej.
Okay. Elitism kallas det också.
Nej men jag tycker det är en annan sak när man inte är ödmjuk för man inte förtjänar det. Men när man state facts så handlar det väl inte om ödmjuk. Alltså det är såhär, ja men vi är högpresterande och vi har lyckats bra.
Men fan, att vara ödmjuk är ju att inte trycka upp hur bra man är i andras ansikten. Spelar ingen
exakt
roll
om man... Oavsett om det stämmer eller inte. Det handlar ju ingenting om det. Men, och plus, vi har ju också pratat om det här hur vi är gentemot våra partners. Att vi till och med typ förmanar dem. Alltså vilken... Alltså det kommer ju också från ett ställe att man kanske tycker att man är lite bättre, att vet bättre än den andra. Annars skulle man ju aldrig förmana någon.
Nej. Alltså gud.
Det är elitism. Alltså det är så här uppfostrad liksom elitism i bröstmjölken typ.
Alltså idag hade vi faktiskt jag och Benne ett bråk om det. För att han lagade lunch, men då hade jag tydligen sagt till honom exakt vad han skulle göra och han bara, alltså jag fick inte lägga alla de sakerna som jag ville ha i salladen utan du fick bara bestämma. Det känns som att du hela tiden tycker att du vet bättre.
Mm. Men det gör det ju.
Men vänta, alltså jag måste bara trace back. Jag kan inte riktigt komma på, hur menar ni att vi har blivit uppfostrade? För att vi har ju ändå haft väldigt höga krav på oss. Men är det liksom med narrativet att gör så här så blir ni bättre än andra? Eller va?
Ja. Nej, med narrativet, ni måste alltid vara bättre än andra.
Ni ska vara bäst i klassen, punkt.
Ja,
nu är ni bäst i klassen.
Och, då, och om man är bäst i klassen, då är man ju bättre än andra. Alltså per se. Oh, alltså gud, det här okay. Låter så hemskt, men det är ju liksom... Mm. It is what it is.
Ska vi säga också att jag och Fanny skårade väldigt lågt på...
samarbete.
Jenny skårade högt på allt. Jag och Fanny skårade ungefär hälften på samarbetsvillighet. Så här helt... Jag kan inte kompromissa med någonting. Och sen så även på sympati.
Men alltså gud, vi låter som så hemska människor. Men kan vi bara säga att vi skårade jättehögt på altruism? Tror ni det här har med att liksom i Kina så är det ändå lite kommunism?
Ja, jag tror det. Jag tror det är skuldbeläggande också att man måste liksom...
Man alla ska med.
Mm, precis.
Men det är också väldigt svenskt dock. Det här med alla ska med.
Mm, det är också ganska socialistiskt.
Men vi är ju väldigt altruistiska gentemot till exempel nära och kära. Alltså otroligt mycket mer. Det har vi ju pratat om. Alltså den här gränslösheten gentemot familj är ju också liksom en sida av altruism.
Men det som vi inte har tagit upp här är som nackdelar med den här altruismen, det är ju att vi också vi förväntar oss ju någon typ av tacksamhet tillbaka. Det är inte så att vi gör det och sen förväntar ingenting tillbaka.
Fast altruism, alltså själva ordets betydelse är ju att man gör det här för någons annans bästa och inte för egen vinning.
Absolut, men det gör ju våra föräldrar också ibland, och så är det ju en underton att bara säga, jag gjorde det här för dig.
Men då är du inte altruism, tänker jag.
Jo, men det, jag tror det, alltså, det är det som altruism vi uppfostrar med, att man gör det, men man förväntar sig ändå att den andra ska vara tacksam för det.
Alltså okej, okay. Jag måste ändå, för jag fick skryt då, men jag fick ju högt rakt igenom, förutom
ödmjukhet.
Men kan jag också få påpeka, för jag minns så väl de här frågorna som jag tror han relaterar till den här kategorin. Då var ju en fråga specifikt. Bryr du dig om andras känslor? Ni måste alltså ha svarat nej på dem.
Alltså, nu tycker jag att vi går in för mycket på detalj.
Det var, jag ska säga att det var en skala. Jag kanske skrev inte så mycket.
Alltså Jenny, jag tycker det här talar mindre om liksom den här kategorin och mer på ödmjukhet, för att du literally försöker sätta dit mig och show och hur duktig du var på den här kategorin.
Ja, men det är ju ändå intressant fan, att vi scorade så lågt på cooperation. Det har jag ju fått ibland på jobbet också, att jag måste vara mer medgörlig. Alltså kring så här att jag inte bara kan driva igenom mina egna idéer rakt igenom. Det hade jag ju mot allra bästa av, tror jag, personlighetsmässigt.
Tror ni det är ensam barns?
Ah, det kan det faktiskt vara. Ja. För att vi har inte behövt kompromissa.
Mm, och sympati också, vi har inte behövt.
Men gud, alltså, vi låter så hemska.
Nej, men inte alls hemska. Jag avundas ju det. Alltså, jag skulle ju verkligen vilja ha mer vassa armbågar.
Mm.
En annan parameter är det här trust. Tycker jag är väldigt icke-kinesisk parameter. Och vi scorar väldigt, väldigt högt på den allihopa.
Det är väldigt svenskt.
Ja, men kan det bara vara att vi alla är väldigt naiva?
Ja, men det är väldigt svenskt att vara lite naiv kring allas välvilja. Man tänker alltid att alla vill en väl, typ.
Mm. Jag håller med. Där är vi inte så kinesiska.
Att man har en tillit till det stora hela. Men typ att samhället ska ta hand om er om någonting skulle hända.
Mm. En till dal i det här resultatet. Och det är min moral som ligger då lägst.
Ja, det är sant.
Det ligger relativt högt. Men ändå mycket lägre än er två. Och tillsammans med min väldigt öppna sida så känns det här som att det är bäddar för otrogenhet på något sätt. Noll moral, alltså, och superöppen.
Är det sant? Vänta, det är ju väldigt bra att ert tredje barn liknar Mats.
Ja, men jag tror till mitt försvar, jag tror min man är exakt likadan. Jag tänker att han också är väldigt, väldigt öppen och har inte så högt på moral.
Okej, okay, så då vet vi vilka som kommer joina swingers.
Jo.
Jag älskar att du och jag gick till samma ställe samtidigt, Jenny. Det är så här, okej, okay, nästa gång kör och Mats bjuder oss på middag. Se till att inte lämna bilnycklarna i en skål.
Se till att kolla efter, vad är det, rosa flamingos eller vad är det man har som...
Okej, okay, och nu har vi den sista kategorin som är också den mest kinesiska i mina ögon.
Va?
Ja,
jaha,
ja, okay. Okay. Conscientiousness. Och hur sätter man det på svenska?
Vi sa samvetsgrannhet.
Ja, just det. Det är lite så här rättspatos.
Ja, precis.
Alltså jag älskar hur de beskriver det. Det är så här hur vi kontrollerar, regulate och dirigerar våra impulser.
Mm. Ska vi säga de här sex underkategorierna, då är det ju själveffektiv, alltså self-efficiency.
Att liksom act, agera och genomföra saker.
Ja, okej. Okay. Mm. Och sen är det ordningsamhet, pliktkänsla, hur prestationsdriven man är, självdisciplin och cautiousness, alltså försiktighet eller vaksamhet kanske.
Alltså liksom det här med prestationsdrivenhet, självdisciplin, pliktkänsla och självförmågan. Mm. Det var väl de fyra som drev dig till din burnout, tänker jag.
Ja, precis. Det här känns som så här klassiska egenskaper som man kan bränna ut sig på.
Men jag har ju ännu högre på dem.
Just nu, jag har ju rövat ut bränna en gång.
Ja, exakt. Exakt. Alltså här skorar jag Jenny. Alltså du skorar typ maximalt på
allt. Ja, jag har full pott på allt.
Great.
Jag har superhögt. Alltså det här var faktiskt en eye-opener för mig.
Men det är roliga att, eller det är roliga, det är inte roligt, men du har superhögt på alla och vi andra har ju högt på vissa av dem. Men sen så skiljer det ju jättemycket på just cautiousness, alltså aktsamhet. Där du har jättehögt, Jenny, Och jag har, alltså Jenny har 20 och Fanny har 4.
Nej men alltså, här tänker jag. Det här förklarar så mycket ur vår barndom. När jag och Jenny åkte på språkresa. Och jag hela tiden...
Så jobbigt att åka på resa med, alltså, om man är så olika.
Nej men alltså på riktigt. Jenny är ju 5 gånger så mycket cautious som jag är. Vilket innebar att hon hela tiden ville att vi skulle stanna hemma. Och jag hela tiden ville ut på disco.
Gud, jag låter också som världens tråkigaste person.
Ja, men det är inte så här, ja.
Men absolut, jag har ett otroligt högt, alltså jag har ett otroligt starkt konsekvenstänk.
Mm.
Som gör att jag, jag är, och sen så är jag ju väldigt riskavärt som person till att börja med. Liksom. Jag håller med om att det är klassiskt kinesiska egenskaper kanske. Mm. Liksom tänker en sån här kinesisk medborgare ska vara i samhället.
Mm.
Mm.
Men det är liksom också tillspetsat med min personlighet.
Men tänk då, alltså tänk hur risktagande Fanny måste vara. För att trots sin kinesiska uppfostran så har hon noll liksom aktsamhet.
Nej men alltså, du pratar ju också med någon som har bott över hela världen.
Ja, men ändå. Alltså, du är ju ändå väldigt kinesisk i många hänseenden.
Mm. Men
inte i det här.
Det var väl där jag kände att jag ville break the norm.
Precis.
YOLO! Nej, alltså absolut. Jag tror det är mycket mer medfött än kulturellt. För jag kommer ihåg att när jag var liten, mamma kunde ju aldrig släppa mig ur sikte. För att jag gjorde alltid så här galna saker. Och aldrig hade någon, alltså jag kom hem med blodiga lår en gång. För att jag hade klättrat upp i ett träd och kunde inte komma ner. Så jag fick liksom så här hisa mig ner med låren.
Ja, alltså dina föräldrar har ju också sagt så här att du var en väldigt ett väldigt krävande barn och att de längtar tills du kommer få barn så att du får veta hur det är, för att det kommer gå i rakt nedstigande led, tror du, genetiskt.
Alltså så snälla föräldrar, by the way.
Det var så en rolig grej att säga. En annan grej som sticker ut på den här, det är ju alltså ordningsamhet, där Jenny återigen scorar 20 och jag scorar 7.
Men det här har vi ju täckt innan. Du har ju inga rutiner, så.
Nej. Nej.
Och det är ju personlighet.
Mm.
Jag älskar rutiner.
Ja, och jag är någonstans i mitten.
Precis. Det handlar också om att plocka upp efter en, tänker jag. Det var ju många frågor så här, lämnar du dina grejer överallt? Man bara, japp.
Jag bara, absolut inte.
Men det som är så himla, alltså, intressant här, det är ju på de här kinesiska dragen som jag pratade om. Liksom att man, självförmåga, pliktkänsla, prestationsdriven, självdisciplin. Där har vi ju allihopa skårat jättehögt. Och jag undrar, är det så att alla vi har det i arvet? Eller är det så att vi har blivit formade av den kinesiska kulturen? Så att det är vissa drag som har gått igenom hela vår community.
Mm. Ja, men
det tror jag. Det tror jag. För att the downside av att inte hålla sig till det här, alltså det, att avvika från det här, har ju inte riktigt varit ett alternativ. Liksom.
Nej, precis. Mm. Jag tänker att där ligger ju också, där ligger jag lite lägre ner på plikt. Men jag tänker att det hänger lite ihop med min moral. Som också lite lägre. Jag tänker så här, har man hög moral så kommer man ju också ha hög pliktkänsla. Det känns som att de två håller.
För mig är det också så här, men vad är det medfött och vad är man format? Vi kanske är lite olika på hur medfött potential är. Men på grund av vår community, vår kultur, så har vi kanske alla ökat i just de stommarna.
Mm, absolut.
För att jag tänker mycket på... liksom vad som är medfödthet och vad som formas av vår kultur. Och det är ju så att även om vårt kanske potential är, jag vet inte, 1-10, så är vissa mycket, mycket lägre som man liksom lever upp till på grund av kulturen. Så att på disciplin, om vi skulle, arvet skulle liksom att vara att vi är födda med 5, så på grund av vår kultur så blir det till 10 ändå. Medan på neurotismen, att arvet kanske gör att vi föds på 5, men den dras ner typ till 1 på grund av kulturen.
Alltså det som jag tyckte var så himla skönt med första avsnittet av det här programmet, det var att de basically sa typ, Ja, men för att de kunde visa då på att enäggstvillingar som växte upp isär blev mer lika varandra personlighetsmässigt än enäggstvillingar som växte ihop, upp ihop. Vilket tyder liksom på att arvet ändå, eller genetiken ändå, slog igenom väldigt hårt. Oavsett vilken uppfostran man fick. Och det är ju en ganska befriande tanke på ett sätt.
Man kan bara let go.
Ja, men lite så här att man bara, ja men genetiken får, precis som så här, det spelar ju inte så stor roll. Det är klart det spelar roll vad du äter för hur lång du blir. Men du blir ju ändå en viss slängd, tänker jag.
Men jag förstår vad du säger, Fanny. Jag tror också bara att man har ett sätt av personliga egenskaper. Och sen så är det väl bara att i den värld vi lever i, liksom att vara svensk-kines, gör ju också att vi kanske framhäver eller liksom trycker tillbaka egenskaper som, vi framhäver egenskaper som är fördelaktiga i det sammanhang vi är. Och trycker tillbaka det som vi inte har någon liksom vinning av, kanske. Mm. Eller liksom.
Mm. Absolut.
En stor aspekt tycker jag också i de här personlighetstesten är ju alltid lite, för att man svarar ju åt sig själv. Så det blir ju också lite självförverkligande liksom, om man är uppvuxen i ett samhälle där det är väldigt, som har en ganska dömande ton. Då tror jag att man har också större liksom vinning av att svara lite fördelaktigt för sin egen personlighet. Alltså om du förstår vad jag menar. Att man liksom, om det anses vara väldigt positivt att vara väldigt social, då kanske man oftare svarar att man är, alltså att man drar liksom vissa svar också mer positiva.
Och dessutom så växer man ju också upp och hör väldigt mycket saker. Alltså till exempel, ja men du är så duktig på att plocka undan. Och då säger jag, ja men jag är så duktig på att plocka undan. Jag är ordningsam. Då ratar man ju sig själv jättehögt där liksom. Mm. Medan jag kanske ratar mig själv som jätteintrovert. Även om jag kanske relativt inte är introvert. Men att jag bara fått höra typ. Jämfört med Fanny är jag jätteintrovert till exempel. Mm.
För du har vuxit upp bredvid Fanny. Så då gör ni, och Fanny kanske inte är så extrovert. Bara det att jämför sig med dig.
Ja, nej men alltså det som jag tyckte var så intressant med det här testet är ju att det stämmer ju ganska bra in på allting vi har sagt ur våra traumaavsnitt. Men med, liksom med din utbrändhet och med min ilska och liksom med de här stora dragen som vi ser är återkommande. Och dragen som vi ser alla vi har gemensamt som vi kan relatera till. Och jag tror faktiskt inte att våra föräldrar är så lika. Så att baserat på den analysen så har ju vår kultur spelat en ganska stor roll in på våra personlighetsdrag.
I alla fall vilka vi framhäver och liksom vilka som lyser igenom så att säga. Och har format oss.
Alltså om det är någon som är typ så här PhD inom socionom eller någonting sånt, skulle det vara väldigt intressant att typ mäta 100 svensk-kineser och se om alla får högt på typ plikt och driftighet och självdisciplin och liksom det här med att, ja men, de här kinesiska dragen.
Det kan vi ju göra. Vi har ju 100 lyssnare. Så kanske jag älskar också att Fanny måste slänga ut att det måste vara en PhD.
Men vadå,
vi har inte någon med bara masters eller kan ni...
Alltså vi har ju redan sagt hej då till ödmjukhet, så whatever.
Okej. Ska vi wrap it up for now?
Absolutely.
Alltså, inte till alla, men
till bebis. Till bebis.
Hej, puss bebis. Oj, kan inte riktigt hålla upp för huvudet än.